Det är återigen dags. Sanne och Svensson är tillbaka med avsnittsnummer 48.
Och då tänker jag givetvis på Johan Liket Lindström, denna HV-ikon får man säga. Var även i Linköping och Mora. Carl Klingberg, landslagsman, spelar numera i Schweiz. Och sen har vi Andreas Waldix, en av de största talangerna faktiskt i Malmös historia. Men det blev aldrig riktigt någonting av honom. På tal om talanger så har vi en riktig talang som verkligen har visat vad han kan i år. Jonathan Berggren i Skellefteå. Kanske den bästa 48 där är just nu. Kanske den bästa, ja, kanske inte genom tiderna, det vet jag inte. Men han är riktigt bra. Men när vi skickade ut frågan på Twitter så taggade han faktiskt inte sig själv, utan han valde att tagga en annan. Han valde att tagga Fredrik Öberg, som har en historia även han i Skellefteå.
Men en som indirekt taggade sig själv, det var ju Max Freysius, en före detta Timrå J20-spelare. Sånt älskar vi ju. Han och Pickarainen, ja, han har varit runt lite, men han dansade en säsong väldigt bra på blå linjen i Mora. Och såklart Daniel Rahimi. Ja, Daniel Rahimi, ja. Hur tror du han har mått den här veckan, Svensson?
Ja, det är frågan hur många spelare i Björklöven överhuvudtaget har mått. Alltså, det var ju väldigt mycket skriverier här förra måndagen när de hade förlorat stort hemma mot Mora. Tappade alltså 3-0 till 3-8, putsade till 4-8 och det blev väldigt mycket spekulationer direkt och... Ja, det blev man fick en ganska dålig smak i munnen, både kring spekulationerna och hur kring allting var och hur man satt själv och målade upp bilder. Jag satt själv och tittade tillbaka på gamla matcher och det här mot Väsby, det här bytet som togs, vad var det här? Och man satt verkligen och letade efter saker, man var ju ett riktigt svin för sig själv där.
Men vad Fredrik här på Twitter som skickar ut när vi ställer ut frågan, han säger: ingen har bett Löven om ursäkt. Är det medias ansvar, är det sociala medier drevet ansvar, eller är det Bet365, Svenska Spel eller vem det nu var som hade det där, gjorde det misstaget? Vem ska be om Löven om ursäkt för att den härvan som rullades upp, den oron som blåstes upp under, ja, ett par, tre, fyra dagar, alltså, det måste ha varit helt olidligt för dem.
Ja, men verkligen. Det är de som ska be om ursäkt egentligen. Om det nu är någon som ska be om ursäkt, så är det egentligen de som har gjort ett mänskligt misstag på spelbolagen som har satt det här i rullning, så att säga. För det var ju Bet365 som, där var ju en mänsklig faktor som gjorde att oddsen landade helt snett och spekulationerna tog fart per omgående. Jag är långt ifrån en spelexpert själv, så jag var väldigt försiktig själv, vilket jag är glad för. Men medierna, att de ska be om ursäkt, det tycker inte jag är rätt. I alla fall inte de stora riksmedierna.
Nej, inte riksmedierna. Det fanns ju media som gick ut och citerade och gjorde intervjuer med så kallade spelexperter. Och det visade sig att det var ju hobbyspelare som satt och spelade lite. Det var ju inga spelexperter så. Jag menar, då drar man igång ett våldsamt jäkla drev.
Jag håller med om det. Jag håller med om det, och är det någon som verkligen ska be om ursäkt är det ju faktiskt Sveriges Radio Västerbotten som citerade Per Kente, ja, utan att det var Per Kente som de hade pratat med. Vad sa du?
De hade någon siffra fel eller någonting i telefonnumret. Alltså det var ju så låg nivå så det var helt sjukt ju.
Men jag ifrågasätter, alltså om man jobbar på Sveriges Radio Västerbotten och inte har inlagt nummer till sportchefen i den största föreningen där är, med all respekt för IKSU och Umeå IK och allt vad de heter i Umeå, men man har väl ändå sportchefens nummer inlagt i sina telefoner, även om detta var en allmän redaktion så att säga.
Nej, det är klart. Nej, det är ju svin låg nivå. Sen tycker jag också, någon som man ska be om ursäkt, det är faktiskt Mora som åker upp och piskar till Löven då med 8-4 och alla tror att det är liksom spelfusk att Björklund har lagt sig. Mora åkte dit och gjorde en kalasmatch.
Ja, verkligen. Oskar Ståhl Lyrenäs gör ju faktiskt ett hattrick i matchen och de är hur bra som helst. Mora kommer tillbaka från 0-3 i Umeå. Bara det förtjänar ju en jättehyllning.
Det roliga var att jag satt och kollade på den matchen. Jag satt och kollade där tills det var 3-0 och tänkte, men det här, det blir ju slakt. För Löven var ju Löven bra som i fjol. Och då tänkte jag, det här är ingenting att se. Så jag bollade över och kollade på AIK. De mötte Vita Hästen, tror jag det var, va, i måndags. Ja, det var det nog, va? Som var en bra match. Och då fick jag se ett AIK. Och då började det plinga till där. Så jag tänkte, vad är det som händer uppe i Umeå? Och sen slog man upp sociala medier där. Och herregud, vilket drev det var. Det för mig in på AIK. Alltså de åkte upp och slog Löven i fredags. Ett ganska, ska jag tänka mig, stukat Löven som haft en stökig vecka. Men AIK är på G, riktigt på G.
Verkligen, de är väl ett av Hockeyallsvenskans mest formstarka lag här. Nu har jag inte siffrorna exakt framför mig. Du brukar vara ganska påläst på de bitarna, hur de ligger till. Men de har tagit väldigt mycket poäng. Hur ser det ut då, du som ändå har bitarna framför dig?
Nej, men ett lag som vi kommer att lyfta fram, det är ju Västerås. De är ju stekheta just nu i formtabellen. Och det är ett lag vi absolut inte pratar speciellt mycket om. De har lite i skymundan gjort det bra. På de fem senaste matcherna har de tagit 14 poäng. Timrå, 12 poäng de fem senaste. AIK nu då, ja, de fem senaste 12 poäng också. Så att det är ju, de är ju formstarka så in i bänken.
Ja, men det som man kan notera när det gäller AIK är ju att det som har hänt de sista veckorna skulle jag säga är att man har fått en leading line. Jag tycker inte Anton Holm och Weigel har varit kanske så bra som man har förväntat sig, utan det är ju helt andra spelare som nu leder laget. Det är Johan Jonsson som är center och så är Max Lindholm och Niklas Heinerö på varsin sida om honom. Och de har ju verkligen kommit igång i sin produktion. Det är ju en väldigt bidragande orsak till att AIK är bra. Dessutom en riktigt bra målvakt i Claes Endre som har verkligen kommit
in. Oj, vad bra.
In
riktigt, riktigt bra.
Ja, men verkligen. Kom från Hockeyettan inför säsongen. De valde ju faktiskt att gå med Claes Endre och Edvin Olofsson. Båda två bra målvakter i Hockeyettan. Och där såg man det kanske som AIKs svaga sida. Men så har det inte varit. Endre har varit riktigt bra.
Men det är ganska intressant. Är det en Håkan Åhlund-effekt vi ser?
Eller Anders Gossi-effekt. Det är ju frågan, för Gossi avsåg sig uppdraget.
Och Åhlund har väl inte stått i båset på slutet?
Nej, men precis. Åhlund har ju faktiskt haft lite, han har haft lite symptom efter sin coronasjukdom. Så han är ju faktiskt hemma i Skåne. Och det är ju unge Anton Blomqvist som nu leder laget. En 90-talist faktiskt som står och leder laget.
Men det är klart att det är Håkan Åhlund som fortsatt sitter hemma och rattar. Men det är Blomqvist som står i båset och är headcoach under matcherna. Men när man ser AIK spela, känns det inte som att vissa spelare har fått lite mer fria tyglar i defensiven? De lägger inte lika mycket energi defensivt, vilket gör att de andra sidan har mer kraft offensivt. Är du med vad jag menar? Det är bara en känsla jag har när jag ser dem.
Ja, alltså om man tänker Håkan Åhlund, hur det har varit i de tidigare klubbarna, så har det varit väldigt strukturerat och det ska vara på det sättet och ingenting annat. Om det är en följd av att Anton Blomqvist har klivit in nu eller hur det har varit. Jag kan ju tänka mig att Håkan, det är ju ändå han som slutligt bestämmer. Måste det vara? Det är ju inte så att Anton Blomqvist får göra precis vad han vill när han nu leder laget. Men känslan är det du säger. Sen så skulle jag ju säga att spelet i egen zon har blivit mycket mer stabilt också. Vår vän Malte Setkov har ju faktiskt kommit in och spelat riktigt bra. Erik Norin har ju kommit in utifrån också och gjort det jättebra. Så att det har blivit stabilitet där bak skulle jag säga också.
Du nämnde snabbt här sportchefsfrågan Anders Gossi. Vi har ju varit inne här i podden på att säga att det är väl dags att plocka bort Anders Gossi. Och nu har han väl själv deklarerat att han plockar bort sig själv inför nästa säsong. Och det, alltså den rekryteringen blir ju intressant. Det känns ju inte som att det vimlar av namn, sportchefsnamn som man kommer på bara på rak arm. Det känns ju som Dick Ternström finns i organisationen. Är det ett trött val?
Dick Ternström kommer det inte bli. Dick Ternström, som jag uppfattade, har en roll som han trivs med. Jag tror inte Dick Ternström är den personen som vill ta sig an det uppdraget som det innebär att vara sportchef år 2020 eller år 2021 till och med, som det nu kommer att bli. Utan det är som du har varit inne på lite tidigare, det kräver jättemycket när man är sportchef att man är påkopplad, man har koll på alla spelare, man reser mycket, man ser spelare. Utan jag flaggar faktiskt för ett helt annat namn där som jag har hört att AIK kommer att träffa här nu inom kort, som är högaktuell för det här jobbet. Det är Tom Ternström som är sportchef i Väsby.
Oj, bra. Jag har ju pratat med Tom Ternström här för någon vecka sedan i samband med Clark-grejen där när han inte fick komma. Det var låneklausuler hit och dit och ingen låneliga alls. Hockeyallsvenskan och Ryman flög i taket. Ja, den storyn. Men jag fick en bra uppfattning och jag har fått en väldigt positiv uppfattning om honom. Så att det namnet känns ju spännande, minst sagt.
Ja, det är en person som älskar hockey, som brinner för de uppdragen han har. Han jobbar stenhårt, han jobbar med små medel i Väsby, har skaffat sig lite kontakter. Han har ju fått ganska bra utdelning på de här jänkarna han har plockat in i Väsby nu också. Men jag vill även flagga för att det finns en annan person som kanske skulle kunna bli aktuell. Och om det nu visar sig att det funkar rätt bra med Anton Blomqvist, jag vet inte om jag kan våga göra det och låta Anton Blomqvist vara helt huvudansvarig. Men Håkan Åhlund är också ett alternativ, tror jag i alla fall, att han kan vara en av dem som söker den här tjänsten att vara sportsligt ansvarig. För jag vet att Håkan har...
Stanna där. Du började med den här diskussionen, åka och se matcher, alltså en sportchef, vilket jobb det krävs. Är Håkan Åhlund då rätt person för att åka och se J20-matcher, hockeyettan-matcher, resa runt och kanske behöva åka till Finland, skaffa kontakter med agenter? Är han den rätt person som lägger, som om vi då har Fredrik Sjöström som referens i Frölunda som åker och ser J20-matcher och har koll på russinläger och den här saken? Är Håkan Åhlund den personen?
Ja, jag är tveksam till det. Då skulle jag säga att Tom Ternström är ett mycket bättre namn, för han känns piggare och fräschare. Men jag tror inte det är något fel på Håkan Åhlunds arbetslust, men det känns som att Tom Ternström är ett mer klockrent namn. Och jag vet ju att de kommer träffa Ternström, men jag är rätt säker på att Håkan också är intresserad av den tjänsten.
Ja, intressant för AIK som är minst sagt heta nu, och det gör ju att tabellen spetsar ju till sig rejält, vilket är ganska roligt att nu känns ju AIK som ett topp 6-lag i hockeyallsvenskan. Och då tittar man på topp 6, så Timrå, Björklöven, Södertälje, Karlskoga, Västerås, det känns ju, de fem kommer vara på topp 6. Det kan man nästan slå fast där.
Ja, men det tror jag definitivt. Och sen tror jag ändå över tid att Modo, även om nu de fick storstryk här mot AIK.
Vad är det som säger att de över tid, alltså de har alltså, Modo har spelat, de är uppe 22 matcher nu, 21-22 matcher, vad är det som säger att de över tid ska hamna på sjätte plats?
Att de andra lagen är för dåliga, alltså jag tror ju att, vilka lag är det som är precis ovanför dem i tabellen om du tittar på det lite snabbt nu?
Nej, men AIK är på sjätte plats nu. Och jag ser ju, titta på truppen som AIK, skulle de nu få fart på det här som de uppenbarligen fått på slutet, så ser ju inte jag en anledning att inte de ska vara topp 6.
Nej, men du sa ju att det var fem lag. Då måste det finnas en plats till för Modo på topp 6 ju.
Timrå, Björklöven, Södertälje, Karlskoga, Västerås, de kommer vara topp 5. De har jag spikat fast.
Okej, då är jag med.
De fem kommer att ligga på topp 6. Och sen pilla in AIK där som sexa då. Men alltså, jag menar Mora, Vita Hästen känns ju som de har fått, de kommer få det tufft.
Ja, Modo verkar vi vara överens om att de inte kommer topp 6. Eller ja, vi kanske ska passa oss för att dra slutsatser. Det är ändå trots allt bara en halv serie spelad. Men Västerås var du inne på här. Och de har ju på något sätt, får jag ändå säga, i skymundan vunnit väldigt mycket matcher. De gjorde en snygg vändning mot Kristianstad här om dagen. Och man ska säga det att Västerås har ganska mycket skador. De har spelare som varit borta på grund av corona. Hilding, Skedung till exempel, som fortfarande...
Hatchberg borta också.
Hjärnskakning där, ja. Så det är många spelare, viktiga spelare på en trupp som kanske inte är så jättestor, som ändå levererar poäng in på kontot.
Ja, alltså grymt. Alltså kollar man poängsnittet då i Hockeyallsvenskan, så är Västerås fjärde bästa lag efter Timrå, Björklöven, Södertälje. 1,7 poäng i snitt per match. Det är jättebra. Som du säger så har de, det är en rätt tunn trupp. Men de har väl aviserat lite att det eventuellt skulle kunna värvas framöver också.
Ja, de värvar ju Steven Jacobelli, så jag hoppas att jag uttalade rätt här nu. Och han är ju inne i spel. Jag såg att han gjorde någon poäng här direkt mot Kristianstad i alla fall. Så att de har ju plockat in en spelare i truppen. Det är ju en sån värvarpott som Patrik Zetterberg får. Det känns som Västerås kör någonting sånt varje säsong, att fansen ställer upp en halv miljon nästan varje säsong till honom.
Ja, men de är en outsider. Man pratar för lite om dem. En liten problematik jag ser där man går Kruse väldigt, väldigt hårt. Man spelar honom stenhårt. Och jag förstår att man gör det. Han spelar så pass bra. Men det betyder ju att Myrenberg, han har ju, han har inte fått chansen på slutet. Dels framförallt för att han inte spelar tillräckligt bra, men det var ju tidigt skede när Västerås försvarsspel var väldigt dåligt. Nu har man ju styrt upp det. Jag tror att man måste liksom fördela den belastningen, för är det ett lag som ska gå hela vägen så kan man inte gå bara med Kruse hela vägen.
Nej, jag är faktiskt förvånad, för jag trodde att Myrenberg var den de skulle gå med hela säsongen, att det var att han skulle ta ytterligare ett kliv, för han var ju bra förra säsongen. Och jag trodde verkligen att det var han de skulle gå med. Men där har ju Emil Kruse kommit tillbaka på ett väldigt starkt sätt.
Ja, verkligen. Men alltså, jag tror man måste börja liksom snacka lite mer seriöst om Västerås som en utmanare. Får de tillbaka Skedung, Hilding då, som man kommer få efter jul, misstänker jag. Hertzberg är ju lite mer osäker kring. Där finns det ju, så har man liksom fått upp någon ung spelare där. Det var ju rätt roligt liksom direkt i första bytet.
Ja, Kangas heter han som gjorde mål där första bytet. Du såg vad han hade på ryggen, va?
Nej, vad tänkte du?
Han hade ju namn på ryggen.
Det är ju helt underbart. Det är ju helt underbart.
Här kommer man upp som junior och så Mio Tobbe Hansson har löst ett namn på tröjan direkt. Det är väl klart han känner sig välkommen och levererar direkt.
Leverage i första bytet, pang, boom. Du, jag var förresten i Oskarshamn i lördags och två av varandra oberoende personer efterfrågade, liksom kom fram. Kan du inte såga Oskarshamn lite? Jag tänkte, ja men jag visste att de har förlorat lite, men tycker spelet för... Ja men i podden, så vi får en Sanne och Svensson-effekt.
Men du, det försökte jag ju med Thelin när jag sa att han inte hade gjort mål på ett fotbollsmål för några veckor sedan ju.
Ja, nej, och det skulle han inte göra nu heller. Men du, har du märkt att det finns en annan effekt också?
Ja, det har jag faktiskt. Jag tänkte på det när jag var ute och gick en promenad i ett vansinnigt jäkla regn häromdagen. Då tänkte jag på Adam Johanssons podd, vad som har hänt med hans gäster sedan de klev in där. Du kan ju berätta.
Ja, men Adam Johansson-effekten måste vi börja tala ganska högt om nu. Han har ju en lite... De går väl ut ganska hårt och ska utmana Sanne och Svensson där med Mattias Bromé och Adam Johansson och Jonathan Dahlén. Och då tittade vi lite statistik. Vad har hänt sen podden släpptes? Jonathan Dahlén, 2 matcher, 0 poäng. Va? Mattias Bromé, 1 match, 0 poäng, -2. Ja, det är en Adam Johansson-effekt deluxe.
Ja, den är inte snygg alls. Och nu är Dahlén ner, han tar ju ner hans snitt. Jag har faktiskt inte ens tittat på det, för jag blir bara deprimerad. Här målar jag upp någonting liksom att nu kommer han bara gå mot det här poängrekordet. Men nu har han tappat 2 matcher på det här, så att nu blir det någon match han får kliva in och göra en 4 poäng per match här, så att han löser det. Men det tror jag faktiskt han kommer göra. Han har ju haft ett par sådana matcher tidigare. Men när jag ändå har Timrå här på tråden så att säga, så får man ju säga att de gnuggar på och de tar sina vinster. Nu blev det ju faktiskt en torsk här mot Vita Hästen i veckan när man tappar sin svit. Men de gnuggade vidare där och vann direkt efter det. Så att, men där hör jag att Kent Nubben Norberg, som för övrigt har förlängt med 5 år.
Cha-ching!
Där kan man tala om en bra förlängning för Timrå. Han älskar sitt jobb, Timrå älskar honom, han är perfekt man för det jobbet. Men där är han ute på marknaden och jagar faktiskt en bredd forward och en spetsback vad jag hör. Så att han vill bunkra upp lite här för avslutningen på säsongen. För Timrå kommer ju vara, ja, får man säga att de går in som en favorit om det nu fortsätter så här.
Ja, de kommer vara. De har ju svårt, rent historiskt har de haft svårt för Björklöven. Och är det så att de måste ta sig förbi Björklöven i en till exempel en final, så kan det bli ganska lurigt för Timrå. Men den tydligaste Sanny Svensson-effekten i vår korta men fina historia, det är ju Josef Ingman. Kom ihåg när jag lyfte fram honom som en landslagsman i Brynäs.
Det kan man lugnt säga, det minns jag mycket väl. Sen hände det inte mycket.
Men du och Adam hade väl ett avslöjande i lördags att Chad Billings var på väg in i Brynäs. Vore inte Josef Ingman perfekt i Timrå?
Han skulle ju vara en spetsback, och det är ju inte så att det kryllar av rightare i Timrås lag, utan de ledande offensiva skulle jag väl säga att det är Marcus Hardegård i första hand som är den ledande offensiva backen, och få in en högerfattad back som kan gå in och spela lite i powerplay hade väl varit ett jättebra alternativ för Timrå att få in.
Men när vi ändå är inne på Brynäs där, så du avslöjade ju Billings där, om då Ingman landar i Timrå eller inte, det får vi se. Men när vi skickar ut frågan så är Brynäs, det är den heta potatisen nu. Trots att man inte har spelat, trots att man varit coronasjuka och missat 6 matcher. Men Fredrik Nordqvist, Joel Högberg, Linus Jonsson, en som heter Invest på Twitter, Stefan Frost. Ja, de undrar över Brynäs. Och den generella frågan är ju missade matcher, värvningar, Brynäsbasen då, Campeses kovändning, huruvida ligan skulle stänga eller ej. Det är liksom, det händer saker kring Brynäs.
Ja, det sticker i ögonen, och det sticker faktiskt även i ögonen på mig att när jag ser att Campese är ute på det sättet, för att det har ju kanske inte varit någon regelrätt omröstning i SHL, men det är ju solklart att frågan har varit uppe redan. Jag tror det var den 24 oktober som din kollega Åke Unger var uppe och bollade upp frågan att det var ett beslut på gång kring det här att SHL skulle stänga nedåt, och det blev ett väldigt rabalder där under några veckor. Men sen slutgiltigt så kom det ju någon form av beslut när SHL-klubbarnas styrelseordförande och vd hade suttit i möte om att man beslutade sig för att inte gå vidare i den frågan, utan det är lackkort ligger, så att säga.
Precis, då, men du vore ju inte Mr. Maddock för inte. Du måste ju veta vilka klubbar röstade för att stänga ligan.
Alltså de som jag hörde var för det då är ju Linköping. Där har ju även lagkapten Jonas Junland varit ute och uttalat sig ganska skarpt kring detta. Inte för att han har med det att göra, men han hade ju inte gjort det om inte han hade vetat sin klubbs hållning i detta. Även Mats Larsson, ordförande i Malmö, har ju varit ute ganska tydligt i en intervju med mig som han bekräftade att de var en av klubbarna. Och den tredje klubben jag hörde som var för detta var ju HV71, som var för det i tidigt skede. Vilket faktiskt förvånar mig med tanke på HVs status, och de är väl ingen klubb som känner att de ska vara ett kval, utan de var ganska tidigt, som jag förstår det, vad jag har hört, att de var en av de tre klubbarna. Och Brynäs var inte en av dessa klubbarna som förespråkar detta då. De enda som egentligen har sagt nej till det helt offentligt är ju Martin Åkerberg i Oskarshamn, som är klubbchef där.
Ja, och det är lite, det är ju, han vänder ju inte kappan efter vinden nu och säger att när Oskarshamn har 12 raka förluster att nu ska vi stänga. Det som blir problematiskt just nu, det är ju spelschemat. Alltså man vet att på hösten då är det lite mer luftigt. På våren är det ganska tajt redan. Det är ofta veckor med tre matcher i veckan. Nu ska de alltså få in 8-9 matcher som de har missat på grund av uppskjutna, dels att de själva varit och att andra lag som de har mött skulle möta har varit corona avstängda, om man säger så. Det gör ju att, alltså, hur fan kommer de få på schemat?
Ja, nu är det så att de är ju 8 matcher bakom Skellefteå, och de har lyckats trolla in allting utom 3 matcher, och då är vi redan på nivå att de kommer få möta till exempel Luleå hemma både tisdag och onsdag. Och det är ju en jättebra lösning om man kan göra så. De kommer få ta HV borta när de är på väg hem från Malmö. De möter Malmö borta en lördag, så ska de på söndagen ta HV på vägen hem. Så det är ju verkligen inte på samma sportsliga grunder som andra. Och det köper jag fullständigt, att det har ju havererat fullständigt. Sen har de 3 hemmamatcher till de ska trolla in. Jag tror det är Örebro, Linköping och Leksand de behöver trolla in i det här schemat. Och då borde egentligen prioriteten vara att få in Linköping, som har längst resa till Gävle, och de lagen. Leksand och Örebro kan man, jag ska inte nonchalera det på något sätt, men de är lättare att ta sig till Gävle. Det tar väl 2,5 timmar från Örebro och 2 timmar från Leksand kanske. De är kanske lite lättare att trolla in på typen en söndag när man har spelat en lördagsmatch hemma, båda lagen, dagen innan. Så att, men det kommer att bli extremt tajt för Brynäs. De har redan fått ta in en match i landslagsuppehållet i november. Sen finns det en tisdag tillgänglig i januari för dem. Sen är det ju helt tjockt för Brynäs.
Men jag brukar ju sällan vara ute och så här, sprida rykten eller kommentera sådana saker. Dels för att jag tycker ibland att det är, min trovärdighet kanske skulle, om det nu finns någon sådan, skulle svärtas ner. Men jag hörde här bara för någon dag sedan att Brynäs redan nu hade liksom flaggat för att eventuellt inte spela den 26. Vilket är rätt tidigt att flagga för, och det är kanske hur många spelare som är sjuka. Ska man inte kunna spela den 26 till exempel? Finns 28 risk? Alltså du vet, då är det ohållbart. Då känns det ju nästintill omöjligt.
Ja, men jag undrar ju egentligen, vad har man för förutsättningar för att ställa in matcher? För jag hörde i Brynäs första vända så hörde jag att det var 4 stycken som hade corona. Nu ska man passa sig väldigt noga så att det sprider rykten. Då hörde jag att de hade 4 stycken som hade corona. Och jag tror att jag har hört att det är 5 stycken som behöver ha det för att man ska ha rätt att ställa in matcher. Men de hade ju lite skador och sånt. Det är risk för smittspridning. Man får ha respekt för det.
Ja, och det protokollet gjordes ju i somras när smittspridningen var på ett annat sätt. Och då skulle det vara 5 stycken. För så hade de gjort i fotbollen. Men nu är det 4. Nu så är det, då måste man ju ställa in. Liksom.
Ja, alltså lite så är det. Och sen så fick de ju faktiskt... De var ju igång och tränade där och skulle igång där efter en vecka. Och jag kände... Det är tidigt, för alla andra lag har ju faktiskt tagit 2 veckor på sig åtminstone innan man sätter igång verksamheten. Men jag tror ju att Brynäs har känt stress över sitt spelschema, att de ville komma igång för att de kände att det blev så inåt helvete mycket matcher som de behövde ta igen senare. Och då blir det inte på samma sportsliga grunder. Så kom det ju lite nya smittor i truppen och då var man kanske tvungna att göra det igen för att man visste inte var det skulle ta vägen, om det skulle bli en stor smitta i hela truppen igen. Och... Nej, de ligger illa på det, men jag tycker det här med, som Campesi är ute och uttalar sig nu, jag förstår varför han gör det, men jag får en jäkligt dålig smak i munnen att han gör det nu när de är i den situationen. Det sänder så dåliga signaler. De borde på något sätt ha förutspått att det kunde hända. Nu var det de som drabbades, men det var ju just det här som till exempel HV Malmö, som inte hade haft coronasmittor då, förutspådde Malmö säkert för att de var så jävligt dåliga, men...
Mm. Jo, absolut, man talar i egen sak, men, ja, men har man då haft en omröstning då bara för en månad eller så, och så ligger man, ja men vi ligger okej till, vi har okej lag, vi röstar mot det här, och så nu sitter man skiten med liksom upp till nacken, då ska man rösta på ett annat sätt eller komma ut, det tycker jag bara...
Ja, verkligen, jag tycker ända sedan Campese kom in i Brynäs. Det har talats väldigt bra. Han har känt som, oj, här har vi saker på gång i Brynäs och vi ska ta SM-guld 4 stycken inom de senaste 10 åren. Truten har gått lite väl mycket på honom, måste jag säga.
Ja, men vi håller oss kvar lite där. Det har ju, Brynäs har varit, det kan man ändå säga, med Campesi, det är ju väldigt transparent mycket. Det är, dels så är han själv aktiv på Twitter, det har varit transparent huruvida mycket man kommer förlora. Det pratas om 30 miljoner, det pratas om 42 miljoner. Och trots det kommer Shane Harper in. Och då kommer någon säga, ja, det är för pengarna Sigalett, man inte behövde betala till honom. Och det kan vara ett nollsummespel, jag har ingen aning. Sen kommer eventuellt Chad Billings in, som du och Adam avslöjade i lördags. Alltså det sticker ju ruggigt mycket i ögonen ändå, måste jag säga.
Ja, alltså jag har ju bestämt mig någonstans för att jag vill inte uttala mig om det. Nu känns det som att jag är svinfeg här, men det är ju faktiskt relevant.
Du är ju,
och så,
du är ju det.
Ja, det är jag ju. Men det är ändå relevant att vara i det här läget, för att jag har ju ingen koll på hur Brynäs ekonomi ser ut exakt, om de anser sig ha råd för det. Det måste jag ju se när de gör ett bokslut sen, hur mycket de backar. Men de gör ju en prognos på att de ska backa 30 miljoner, vilket är helt sjuka pengar.
Ja, det är galet. Alltså, det är ju... Och då kan man också, alltså, det var vi inne på i förra podden, vad händer om man inte värvar Billings nu, om man gör det Shane Harper och ytterligare någon spelare som kanske kommer ramla in? Ja, men då åker man ut. Och jag menar, då sitter man ännu mer i skiten och måste varsla ännu mer folk.
Ja, om man nu måste det. För att jag kan inte riktigt begripa det här. Om du tappar, vad är det, 45 miljoner eller vad det nu är i bidraget från SHL. En spelartrupp som Brynäs kostar 45-50 miljoner. Ja, då får du dra ner spelartruppen till en allsvensk nivå. Så är det problemet löst. Du kan ju inte sitta med en sån trupp då. Alla kontrakt raderas ju i samma sekund som du åker ur SHL. Då får du bygga en trupp för 8 miljoner. Så får ERP Monitor gå in med pengarna istället ju.
Ja, jo, men de sitter ju fortfarande i drift på en arena, alltså det är den typen
jo,
av kostnader.
Jo, men det blir ett nollsummespel, truppen gentemot SHL-pengarna. Sen är det klart att det blir färre sponsorer, jag fattar ju det också, men man får ju anpassa sina kostnader efter hur det är.
Ja, medan du låg hemma i soffan och göttade i lördag så var jag ute och jobbade lite. Det var skönt, för jag var i stort sett ledig hela förra veckan. Jag var i Oskarshamn och gjorde matchen mot Luleå. Och det var 11 raka förluster kom Oskarshamn in med, som bekant. Gjorde ju en bra första period och sen var det bara ridå, ras, allt vad du kan tänka dig. Och så var 12 raka förlusten i hamn. Liksom. Det är tufft för dem nu.
Ja, vad var det du sa när Oskarshamn gjorde 2-0? Vad sa du, det här var en käftsmäll för Luleå, och sen så gick Luleå in och levererade 4 käftsmällar på Oskarshamn?
Ja, alltså för Luleå började i andra perioden jättebra. Och så från ingenstans så var det en icing-puck som inte blev icing. Och så, oj, så gjorde Rautio ett svagt ingripande. Och så var det 2-0. Och tänkte jag, oj, det här blir tufft för Luleå, liksom borta match. Nu Oskarshamn tuggar igång igen. Men det som du säger, det gick snabbt där sen.
Och då ska man veta att Luleå var ju utan både Ilomäki och Tyrväinen när de åkte ner till Oskarshamn. Och man fick ju spela, vad var det, Jonas Berglund var tredje center. Och man hade inte den fetaste truppen med sig ner, men man går in och löser det. Din favorit gjorde ju mål, det var han som satte igång hela vändningen.
Chris De Souza!
Var du nöjd med Lena Sundqvist uttal på det? Jag måste säga att det löste hon jättebra. Det kändes som att hon var triggad och säger det flera gånger.
Ja, nej, jag eldade igång lite här. För jag satt ju i torsdags när Luleå och Oskarshamn mötte och hetsade Lars Lindberg lite på Twitter för att han skulle köra De Souza. Men det klarade Lena med bravur. Och han har ju levererat nu när Ilomäki och Tyrväinen har varit borta.
Ja, men verkligen. Han spelar med Linus Klasen. Och är det Niklas Olausson eller är jag helt fel på det? Eller?
Jonas Berglund har varit center.
Jonas Berglund där. Mm.
Och det har ju ändå Luleå visat. Så att, och då känner man, men Luleå ändå, men de är inte lika bra i år. Och så tittar man på poängsnitt i serien. Näst bäst poängsnitt. Trea i tabellen. Och då ändå, vi har ju nästan orimligt höga krav eller förväntningar på Luleå.
Ja, men det var ju bara någon vecka sen här som vi pratade om Luleå när Rögle hade åkt upp till Luleå och bara fullständigt kört över dem med 5-0. Bara oj, oj, oj. De är ju på en helt annan nivå. Och sen, vad är de? 3-4 poäng efter i tabellen nu.
Det som har blivit tydligt, och det var något som Jonis Lundberg också skrev till oss på Twitter. Han frågade, är David Rautio så underskattad målvakt som många hävdar? Det som har blivit uppenbart nu under de här matcherna David Rautio har stått, det är att han är en bra andra målvakt, men det är ju Jesper Wallstedt man kommer att gå med när han väl är tillbaka från JVM. Det är helt övertygad om.
Och då ska ju faktiskt Rautio stå här under hela mellandagarna och strax efter nyår. Så det blir i alla fall en 5-6 matcher någonting som de behöver gå med Rautio. Och det ska han väl klara av, men då får han i alla fall göra lite bättre ingripande än vad han gjorde på Oskarshamns båda mål under lördagen.
Ja, så är det ju. Men om vi blickar tillbaka till Oskarshamn så kan vi väl passa på att gratulera Nick Olesen i alla fall.
Ja, det kan vi lätt göra, för att jag var inne på redan i våras att nu var det dags för ett SHL-kontrakt för honom. Men han blev kvar i Södertälje och det förvånar mig. Men han kommer inte bli kvar i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Frågan är om inte Oskarshamn kommer göra allt de kan för att norpa honom. Och hade jag varit Micke Samuelsson så hade jag sagt till Oskarshamn, vad är ni beredda att betala? Han vet att Thomas Fröberg sitter på en liten
lugn
budget.
Lugn nu. Södertälje, alltså ett av topp 4 lagen i Hockeyallsvenskan. De siktar på att gå upp. De har slagit Löven. Alltså, om nu Löven är ett av de bästa lagen.
Men de slår inte Löven eller Timrå i bästa av 7.
Ja, okej, okay. Hej alla Södertälje-supportrar. Jag heter Johan Svensson. Ni kan sälja era bästa spelare, för att nu är det som så att ni har
Hade säkert landat jätteväl. Jag vet att Södertälje-supportrarna av sin natur absolut inte stödjer det förslaget, och det kommer inte hända. Men är det någon som ska bryta ett sånt mönster så är det ju ändå Micke Samuelsson som kan ha förmågan att tänka långsiktigt.
Ja, men, jo, precis. Men långsiktigt, ja, men alltså, som en ur Södertälje, alltså han är en Södertälje-kille får man ändå, han är ju uppvuxen med det där att Södertälje ska spela i SHL, och nu har han byggt ett lag som ska kunna hota om en SHL-plats. Då ska du då sälja den billigaste, eller sälja den bästa spelaren, inte den billigaste, det är också den dyraste såklart.
Ja. Nej, men jag köper det du säger, men någonstans ändå. Det är klart, det hade varit ett helt åt helvete signaler, men någonstans får man ju se verkligheten också.
Du har ju tappat helt, alltså att du har stått på ståplats, det är helt sjukt, och bara de där uttalarna. Ah, alltså jag skäms över dig. Tänk dig dina kompisar som du stod där med på ståplats när de hör det här. Alltså de måste ha tagit åt dig.
Nej, jag sitter faktiskt här och skäms nu. Jag sitter och blir lite röd i huvudet nu.
Ja, jag ser
nu när du lägger fram det så, alltså.
Men du, det är frågan om Nick Olesen kommer signa med Oskarshamn inför nästa säsong. Och nu vet vi ju inte, det som bara för en och en halv, två månader sedan såg ut som att Oskarshamn är ingen räddningsplanka, de är så bra. Nu har ju de alltså 12 raka förluster, de är på en kvalplats. Och när Malmö, som vi bara för två veckor sedan sa, det här går inte, det är en räddningsplanka, 4 raka segrar och har man då lämnat kvalplatserna?
Ja, det trodde inte jag. Jag såg det väl så här att när de hade åkt på den torsken mot Luleå borta där i början av december så hade de ju en rad av 3 hemmamatcher. Mötte Linköping, nej, mötte Djurgården, Skellefteå och något lag till där som de, då sa jag direkt, ja, det var Oskarshamn också. Då sa jag direkt, nu behöver de vinna matcher, de behöver vinna matcher på raken. Inledde med att förlora mot Djurgården och Skellefteå. Då tänkte jag bara, det finns ju inte en chans att de löser det. Sen vinner de mot Oskarshamn och sen vinner de 3 raka efter det. Så de har ju fått sin raka svit av matcher. Poängen har trillat in och därför har de också lyft i tabellen. Det behövs inte mer när du ligger i botten.
Nej, men det behövs inte mer än en vinst hit och dit. Men vad är det som har blivit bättre? Alltså det måste ha hänt någonting som har gjort en förändring.
Ja, men det som har hänt är ju att Thomas Koller har klivit in i staben. Bidrag med en jävulsk energi. Det är Thomas Kollars show, så det bara sjunger om det nu.
Jag ser han är aktiv som tusan på bänken.
Det är han som håller videomötena med spelarna. Det är han som kommer med feedback. Han är på dem hela tiden. Han driver träningarna. Han har kommit in med en helt annan energi. Han brinner något jävligt för det han gör. Och jag tror ju att Kollar
att det smittar av sig liksom.
Ja, och jag tror att han är hjärnan bakom mycket saker. Om du tittar på matchen mot Rögle, hur de gör 2 mål, så har de ju läst av hur Rögle vill göra. De vill ju pressa väldigt hårt. Både 1-0-målet och 2-3-målet kommer ju av samma effekt, att 2 Rögle-spelare går tungt på den bakom förlängd mållinje som kan spela in till en helt fristående rakt i slottet som skvätter upp puckarna. Det känns ju som att det där är något taktiskt de har sett hos Rögle, där Rögle lever väldigt mycket på det. Det är mycket sannolikhet man går på i de lägena som Cam Abbott gör. Att i de flesta fall löser det sig. Men när man väl hinner föra på de puckarna så skiter det sig duktigt.
Ja, men nu blir det också, nu landar vi in i det här som jag är lite så här imponerad av i Malmö. Nu sitter vi och pratar om Thomas Kollar, som att det är han som har vänt, att han är en del, och det är säkert viktigt. Men Joakim Fagervall, jo, men när det gick dåligt, sparka Fagervall. Och Fredrik Händemark, han är ute och indirekt kritiserar. Jag vet inte om det var riktat specifikt mot Fagervall, men Fredrik Händemark sa ju den gångna veckan att ja, men träningen har varit sämst i ligan och så. Och Fagervall, när han sen får frågan, han är så här, ja, jag är inte så snarstrucken liksom. Nej men han har rätt i sin åsikt. Jag har varit förvånad, men han blir liksom inte, tänk om Bert Robertson, Jonas Ljungblad hade uttalat sig om så Linköpings träningar. Hur hade Bert Robertson agerat? Roger Rönnberg, Niklas Ram för den delen. Du vet, han känns ju som den mest prestigelösa människan som går i 2 par skor, eller 1 par skor.
Ja, men ett par skor. Nej, men ja, men verkligen, jag frågar honom lite sådär. Det som Händemark menade var ju, det var ju ganska mycket kritik mot sina egna lagkamrater, att man inte har drivit upp tempot på träningarna, man har inte brukat allvar. Så tolkar i alla fall jag det, som att det inte var. Men det är ju faktiskt, det är en tränare som är ansvarig för ispassen, så att det är klart att det ligger på tränarens ansvar att se till att alla spelare är påkopplade när man tränar.
Men jag kan säga så här att det är ju så mycket sköld som Joakim Fagervall har varit. För kritiken har ju landat på Joakim Fagervall, inte på specifika spelare. Det är ju inte många spelare i Malmö som har varit så här, han måste bort. Det där går inte, utan det är ju, de har inget system, Joakim Fagervall hit och dit. Och han har ju fått smällarna.
Ja, men så är det ju. Och det har han ju helt, precis som du säger, helt prestigelöst tagit. Det rör inte honom i ryggen, utan han har bara sagt, ja, vill någon prata om mitt jobb så gör det. Jag kommer köra fullt ut fram till den dagen jag inte har jobbet, utan han bara inser hur businessen är.
Ja, nej, men jag är faktiskt imponerad av honom, och det var väl kanske lite rykten om att det finns ju en tränare i Malmöområdet som heter Stefan Liljeslund. Ja, ska man kanske inte plocka in honom, men du var ju avslöjade i tisdags att Lillis minsann var klar för HV71, en återkomst, och i sitt första då hade han i alla fall nära till jobbet, va?
Han åkte faktiskt upp till Jönköping först där på måndagskvällen. Jag ringde honom när han satt i bilen, då körde han en riktig vit lögn. Okay. Jag bara, det låter som du sitter i bilen. Jag har bara varit och handlat lite, sa han.
Okay.
Men då var han på väg upp till Jönköping för att lägga sig på hotellet så att han kunde vara med på matchvärmningen på morgonen, och sen åkte han med laget ner till Malmö.
Det blev ju ingen Lillis-effekt eftersom Malmö vann den matchen, men Vad känner du kring att HV plockar in Lillis?
Ja, men jag känner ändå att det är nödvändigt i den situationen man har hamnat i. Ram är ju väldigt ensam. Både Holmström och Nyman är ju utanför båset just nu. Och vi vet ju inte statusen med Nyman till exempel när han kan vara tillbaka och arbeta fullt ut. Så att man behövde en kraft till i båset har känts direkt nödvändigt. Så att om Ram är prestigelös i det där så har inte jag några problem med att Lillis kliver in.
Nej, men det är, man måste också få, det som du säger, Stefan Nyman är inte med. Sviten av, i alla fall den uppgifterna vi har, sviten efter corona. Vi hoppas såklart att det går bra med Stefan Nyman, att han mår bra. Men det är klart att Ram måste stöttas upp och hjälpas. Och det här var ju ett sätt delvis att förlänga Rams tränarkarriär. Man hade ju kunnat kapat honom och plockat in Lillis. Men nu väljer man ändå att plocka in Lillis för att stötta upp. Och då, jag tycker ändå att man ger Ram en chans att lyckas. För det är ju klart, när han inte haft Nyman vid sin sida så har det blivit ganska tungt. Då han och Holmström stått där. Och Nyman var ju ändå den man plockade in för att vara den starka kraften som skulle hålla hans hand på något sätt.
Ja, och försvarsspelet. Men det som jag reflekterade över när jag såg HV spela mot Malmö borta var hur fruktansvärt uddlösa framåt de var. Det hände ju knappt någonting överhuvudtaget.
Nej, det är ju märkligt att med ändå de namnen man kan rada upp så. Sen är det klart att en sån som Stowa, vi var inne på det, han behöver mer tid. Men tiden är ju rätt knapp för dem. Det är ju för varje match som går så ett lag som har förväntningar på sig. Att Malmö skulle vara i botten, det visste man någonstans. Oskarshamn, det fanns en förväntan kring det. Men för lag som Brynäs och framförallt HV, det känner man runt halsen varje dag man går till jobbet att det är lite jobbigt att andas för att det är tufft. Jag har själv varit i det läget med Färjestad och då har varit kanske 12-15 matcher in i säsongen. Men det var tufft alltså. Varje dag när man visste att okej, vi levererar inte som förväntat. Det är kris. Man är inte kreativ i tanken då kan jag säga.
Nej, men på tal om kreativitet, Elias Andersson är ju en spelare som ska vara kreativ. Nu försvinner både han och Linus Sandin bort i NHL och då blir man ju plötsligt väldigt tunn när man har spelare borta på JVM. Så att det är ju ganska akut att man behöver nog få in någonting här under jul och nyår så att man fyller upp med kroppar i truppen.
Men det blir ju ett chicken race, det kommer ju bli ett chicken race. Brynäs värvar, ja det är ett krislag. Malmö, ja, de värvar ju så in i bänken mycket tänkte jag säga. HV kommer att värva. Oskarshamn har flagga för att plocka in eventuellt en forward. Det är liksom coronatider till trots. Så liksom risken att åka ut och följdeffekterna av det är för stora. Så att det kommer bli ett... Det kommer, jag menar, till 15 februari, klubbarna kommer värva som aldrig förr tänkte jag säga.
Jag vet att jag var ganska... Jag gnällt mycket på Linköping när man plockade in Nico Ojamäki i somras. Jag tror han var forward nummer 14. Men Linköping är väl den enda klubben där det inte har hänt någonting. Rätta mig om jag har fel. Är det inte de som har skött sig bäst, om man får säga så nu?
De har gått från sämst till bäst då? De har gått från sköter sig sämst till bäst då, eller?
Ja, men visst har de det. De lastade nog på rätt frist där när det inte fanns så mycket coronarabatt. Och nu fick de ju säkert coronarabatt på bland annat Petri Nickele eftersom han hade ett KL-avtal. Ojamäki fick de säkert lite coronarabatt på också. Men det var ju inte i närheten av de här rena reapriserna som är nu när man får Retrakshani för 50 000 i månaden gånger 12.
Du börjar redan ladda upp för avsnitt 49, hör jag.
Verkligen, ja, det är ju dags. Retrakshani! Ja, vi är ju kända för lite... Att vi kan vara lite hårda. Nu har ju Campese fått sig en känga här. Och det, Adam fick sig en känga för vad han har gjort med Jonte Dahlén och Mattias Bovén. Men nu är det fan mig dags för lite kärlek här. Nu är det dags att lyfta upp en riktig legend i tröjakretsen. Han har aldrig spelat för någon annan klubb i sin karriär någonsin. Vi pratar om Daniel Trucken Karlsson. Som alltså gick om Daniel Håkansson. Som den mest tröjaspelaren genom tiderna. Han har gjort 787 matcher i samma klubb sen debuten 2002-2003 när han debuterade i kvalserien för Tröja Ljungby. Sen har inte han representerat en enda klubb. Han har varit med upp och ner i Hockeyallsvenskan och Hockeyettan hela vägen. Pålitlig back. Inte den snabbaste spelaren, men han spelar med kärlek och han är extremt lojal. Han är bara 34 år. Jag ser framför mig att Daniel Karlsson kommer kunna spela 5-6 år till, om man bara klarar av tempot i matcherna, så tror jag att han kommer säkert nå 1000 matcher i tröjan, och det är jäkligt imponerande och smått unikt i dessa tider med en spelare som gör så många matcher för en och samma klubb i hela karriären. Frågan är om han rent av kommer vara den sista som någonsin gör det.
Jag ser framför mig Trucken Arena.
Ja, det borde den faktiskt heta. Frågan är om han inte jobbar som truckförare också, för att det är ju från den verkligen gamla skolan som har ett knägarjobb sidan om hockeykarriären.
Ja, det är ganska. Jag läste en artikel som vår kollega och fenomenala Uffe Bodin skrev med Trucken för något år sedan, förra året. Då en typisk dag i Daniel Karlssons liv. 0:45 uppstigning. 06:00 väcka dottern och göra henne redo för förskolan. 06:30 lämna dottern på förskolan. Den skulle jag vilja syna, jag som har två döttrar, på en halvtimme från att väcka till att lämna den. Ja, men okej. 06:40 samåker med en kollega till Lagan utanför Ljungby där han jobbar. 07:00 stämplar in på jobbet. 12:00 lunch. Han måste äta något där mellan 07 och 12, annars orkar han inte träna. Men det får jag ta med Trucken om jag träffar honom. 14:15 träning med Troja Ljungby. Fyspass före eller efter ispasset. 17:00 hade Trucken hemma igen. 18:00 middag med familjen. 22:00 dags att sova om jag inte redan slocknat när jag nattat dottern. Då brukar man vara så trött att man somnar jämte henne. Skratt. Ja, men alltså vilken underbar, alltså. Det är true, alltså, for love of the game, det är Trucken.
Vi tar vid med lite frågor. Du har ju bakat in extremt många här. Du har lyft upp många av våra trogna lyssnare. Men vi tar en annan trogen lyssnare. Birk Riegelman, han är aktiv nästan varje vecka. Och det är en fråga till, jag tror den ämnar till dig. Garpenlöv har ju aldrig varit headcoach innan. Han ställer alltså frågan från början. Har Tre Kronor tillräckligt bra ledarstab? Garpenlöv har aldrig varit headcoach innan. Åkerblom misslyckad i Leksand. Blek i Björklöven. Ragnarsson ett gäng år i Almtuna. Det är ju inga coachmeriter som skrämmer direkt. Ska det vara så i ett landslag?
Nej, det kan man ju. Det är det finaste jobbet man ska ha i, eller det finaste jobbet som finns i svensk hockey. Skulle Sam Hallan få frågan, eller Roger Rönnberg, Robert Olsson eller Buran Berglund för den delen, så tror jag faktiskt inte att de hade varit intresserade och var förbundskaptener. Så att det finns liksom, det är inte de bästa tränarna, de vill nog inte vara förbundskaptener helt enkelt.
Och vad grundar du det på då?
Jag tror, alltså, de har tagit från förbundet. När Rickard Grönborg blev förbundskapten, då hade ju han varit i förbundet. Han var ju scout för Tre Kronor, började som scout. Han var sendebära U18 och juniorlandslagscoach. Jag tror att liksom, det är en vardag som coacherna vill ha, en vardag hela tiden av att coacha och känna utvecklat lag. Det tror jag de brinner mer för än att coacha ett landslag. Jag tror däremot, det som jag tycker att man borde göra, det är att plocka ut coacher för turneringar och VM. Plocka ut de bästa coacherna. För Johan Garpenlöv är inte den bästa coachen. Marcus Åkerblom är en kanonkille, men han är inte den bästa coachen. Marcus Ragnarsson, han är en gammal storback, kalaskille, men han är inte den bästa coachen. Plocka ut de bästa coacherna för ett VM. Plocka ut Sam Hallan som head coach då. Ta Buran Berglund, så bygger du team med de här i 4-5 veckor. Det skulle jag tycka var den bästa lösningen för Sverige, och då också premierar man någonstans de här coacherna som gör SHL, och det tror jag på sikt också kan göra att vi kommer att kunna få en svensk coach i NHL. En fråga från Thomas Berggren. Det kraxades om risk för baksmälla för hockeysvenska lagen när NHL-lånen lämnar, att man inte spelar upp ordinarie lag. Har ni sett några tendenser till baksmälla? Björklövens senaste förluster till exempel. Så att, har du sett någon baksmälla för något lag som har tappat NHL-spelare i en frågan?
Ja, jag skulle väl säga att Vita Hästen är ju det laget som har drabbats klart hårdast. Och sen så får vi väl se hur det går för Tingsryd också. Men Vita Hästen har ju tappat den som kanske var bäst i hela ligan, Marcus Sörensen. Eller han var bäst i hela ligan. Han var så dominant kraft i Vita Hästen. Och resultaten, visst, de åkte upp och slog Timrå. De har fått in Marcus Eriksson, Martin Janholz i truppen. Men det har ju ändå tappat väldigt, väldigt mycket kraft i truppen att tappa en så bra spelare som levererade så mycket poäng. Jag tror det var Adam Johansson som hade räknat ut
målsnitt före och efter, ja.
Ja, precis. Det hade väl minskat med typ 1,8 eller 2 mål per match framåt för lite hästen sen.
Ja, det hade halverats då. Om det var 1,9 efter att han hade lämnat och nästan 4 med Sörensen. Förresten, lyssna på Adam Johanssons podd där med Jonathan Dahlén och Mattias Bromé. Då nämner han det bland annat. Väldigt intressant, vår kära kollega Adam.
Ja, och sen så, eller inte Vita Hästen, jag tror Tingsryd också kan få en liten smäll där med David Gustafsson. Jag tror det har gått upp för många hur pass bra David Gustafsson faktiskt är. Jag tror att han kommer kunna vara en sån som är i NHL i så många år. Och jag menar, han är 0-0.
Ja,
han
har, jag vet.
Alltså, han kommer vara löjligt bra i NHL. Han kommer vara löjligt bra.
Ja, han är ju en ung spelare i en vuxens kropp, mogen. Jag är jätteimponerad av honom och han kommer vara grym i NHL och Winnipeg. Men då tar jag upp en annan center, inte i samma dignitet, men August Sundstedt ställer en fråga om Otto Pajanen i Leksand. Han har inte kommit upp i nivå man trott under säsongen. Dags för en magisk SHL-trade.
Du brukar ju ha traderna klart för dig. Vem behöver en 3D-center som inte levererar?
Ja, vänta, är Otto Pajanen en tredje center?
Ja,
han är inte det. Han är inte det.
Nej, men vad skulle han vara då? Fjärde center?
Ja, fjärde.
Ingen center alls.
Ja, men fjärde center skulle han kunna vara. Och det är ingen som kommer ta honom. Det finns ju inget trade bait med honom på något sätt.
Nej, så är det ju. Men någonstans så måste det ändå finnas hans kvalitet på honom. Han var ju grym med det finska slutspelet, så kanske någon som behöver en center går med in i ett slutspel då. Vi tar en fråga till från Fredde Swigolfer, heter han på Twitter. När spelar ni in podden egentligen? Den klipps på natten och släpps 05.00. Men när spelar ni in den? Sällan ni inte hinner att få ut söndagsnyheter har jag noterat, även om de kommer ut relativt sent. Ja, när spelar vi in podden? Det var väl någon gång efter att jag kom hem från Luleå. Då var det väldigt sent. Var vi klara halv två på natten då, eller?
Ja, nej, då var jag inte människa där på måndagen. Men i regel så är det ju kvällstid då, som vi sätter oss och försöker samla ihop nyheter. Och fördelen när man jobbar med dig utan att klia allt för mycket på ryggen, att det är du som har nyheterna. Så att det är rätt skönt. Många nyheter kommer ju du med till mig på söndagkvällen. Och det är en av veckans höjdpunkter.
Och så sitter vi faktiskt då, vi brukar börja snacka lite grann om vad vi ska ta upp kanske på torsdag kväll där. Och så säger jag har en liten grej eller någonting sånt. Vågar jag spara den till på söndag eller någonting? Då kan jag få ett svar från dig. Säg inte det innan, jag vill få en överraskning i sändningen.
Nej, då får man den här AIK-känslan där när du hade en sportchef. Du flaggade för att du hade sportchefen här. Och, nej, men då vill man inte veta det, för man vill veta det liksom live, så man får den känslan.
Ja, eftersom du säger att jag har nyheterna så kan jag faktiskt smälla upp en riktigt bra nyhet här nu. Vet vem som har förlängt sitt kontrakt? En riktig stjärna har förlängt sitt kontrakt i SHL och Hockeyallsvenskan.
SHL och Hockeyallsvenskan? Alltså ja. En spelare?
Nej, inte en spelare, det är viktigare än så. Vår vän Lars Lindberg har förlängt kontraktet med Seymour. Du får ha kvar honom som kollega i 3 år till.
Stjärnan klar för 3 år.
Ja, den är grym. Lars alltså, Lindberg är klar alltså.
Lindberg är klar.
Lindberg är klar. Är det avsnittsnamnet? Lindberg är klar.
Det sätter vi.
Ja. Ja, nu är det slut på frågor. Nu är det allvar. Nu är det tävling. Du fick ingen förra veckan. Jag fick ett riktigt besviket meddelande från Emil Dalastark Nilsén när det inte var någon tävling.
Var det ett argt mejl eller argt meddelande?
Ja, det var ett argt meddelande på Messenger. Att han hade gått och bara väntat hela avsnittet på att han skulle köra över oss. Jag tror han saltade det lite. Jag tror inte han kör över oss överhuvudtaget, ska jag säga.
Nej, det skulle han aldrig göra. Aldrig någonsin.
Men i alla fall, jag har en tävling. Och det är inte jag som har tävlingen, utan jag har ju faktiskt fått den skickad till mig. Jag älskar ju det här, då slipper man ju jobba för att dra fram en tävling. Det är Adam Hägglund som har plockat fram den. Han heter Hägglund_02 på Twitter, han som har plockat fram den till dig. Och han skriver så här: här har du en klurig klubb till Sunny. Så det är en klubb vi är ute efter här nu, jag och Adam.
Okej.
På 5 poäng. 1970 bildades den här föreningen som består av 50% IFK och 50% Sandfält för odling.
Och 1970, nej.
Du är inte med på noterna där. Då kör vi 4 poäng. Under 80-talet hade den här klubben sin storhetstid. Fikabröd från Västra Frölunda med mäktig kaluv och inte Landqvist var två av stjärnorna. Jag tar den igen. Under 80-talet hade den här klubben sin storhetstid. Fikabröd från Västra Frölunda med mäktig kaluv och inte Landqvist var två av stjärnorna. Den här kändes tuff. Den här kändes tuff.
Ja, alltså. Nej, men den är bra. Fortsätt. 3 poäng.
Vi kör 3. AIK och Färjestad stod för motståndet i de stora matcherna och 1987 polerades hjälmarna.
Alltså SM-guld 87?
AIK och Färjestad stod för motståndet i de stora matcherna och 1987 polerades hjälmarna.
Jag vet ju vilka som vann 87, men bildades de 1970? Polerades hjälmarna, man fick inte hjälmar om man flyttades upp. Nej, men jag kommer svara.
Mm, jag tittar på din lapp här, vad du skriver. Vi har fått ett svar på lappen här och vi tar på 2 poäng. Detta jojo-lag som man skulle komma att bli under 90-talet spelade senast i elitserien 0001 och hade då en halvsovjet som skapade rubriker.
Ja, jag är trygg med det här då.
Ja, jag kände det också. Jag såg det på dig. Poäng. 2010 gick klubben i konkurs men räddades av den gröngula supporterskaran som blev rånade på en SHL-plats i fjol. Då det här laget dessutom slagit poängrekord i hockeyallsvenskan. Och rätt svar får jag då från dig som jag fick på 3 poäng.
Björklöven.
Jajamän.
Då vill jag ha ledtrådarna på 5 och 4 där.
Ja, då menar han då 1970 bildades den här, så 50% IFK och 50% Sandfält för odling. Och då är det IFK Umeå och Sandåkern.
Okej, okay, ja.
Och så på 4 poäng som jag då läste upp. Fikabröd från Västra Frölunda med mäktig kaluv och inte Landqvist var två av stjärnorna. Då är det Bullen och Ökvist. Inte Landqvist är ju en ö.
Ja, det här är på spåret. Det här är på spåret.
Ja, den gjorde han bra, Adam, eller hur?
Jättebra, Adam. Det här var vi nöjda med.
Ja, 3 poäng. Helt okej, va?
Ja, absolut. Ja, men jag är nöjd, alltså, en trea drar in här, det är jag nöjd med.
Ja, verkligen. Innan vi avslutar får jag dra en annan grej.
Har du en nyhet till?
Nej, jag har en annan sak som jag vill dra här. Henning Solberg som är målvaktstränare i Malmö och han och Oskar Alsenfelt har ju sedan typ april eller maj någonting hållit i en förening som heter Gör något då. Och de är väldigt nära att nå målet på 400 000 för att kunna köpa in en ny respirator till vården. Så jag skulle vilja slå ett slag för dem som har möjlighet kan få swish in en liten slant så att de når det där målet. Och då är det 123-140-64-04 som man kan swisha in. 123-140-64-04 så kan de väl få ihop de där 400 000 till den där respiratorn.
Gör något då!
Med den uppmaningen från Sunny där så tar vi och tackar för att ni var med oss under den här tiden och vi önskar alla en riktigt god jul. Och till skillnad från förra året när han skulle segla i Västindien höll jag på att säga, ja, så kommer vi tillbaka i mellandagarna nu. Det finns ingen ledighet att ta ut för oss utan vi gör så på nästa måndag.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.